Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet, ja, där heter opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där. På vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenskar som använder sig av Vad vet varje vecka. Och just nu, ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första 2 månaderna. Och då får du en basprenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän, vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja, det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se/per eller anger rabattkoden PER, P-E-R. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se/per eller rabattkod PER. Tack på förhand.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på Perspektiv, en podd från Vad vi vet. Jag heter Per Granqvist.
Om du är en 33-årig kvinna som har precis fått 2 barn och tycker bröstpumparna är helt skit, och så går du liksom, kommer fram till att du borde bygga en ny bröstpump som är mycket, mycket smartare. Som, liksom, det är jättesmidigt och man kan ha på kontoret och kolla här och smart. Liksom. Och så pitchar du den för liksom, en riskkapitalbolag med 255-åriga män som... Jag minns inte hur när vi hade barn, då, bröstpumpen funkar väl bra, det var väl inget vi gjorde. Så bara, du rör inte över den här. Nej, det var ingenting det är problem med.
Det här är ett lite annorlunda avsnitt eftersom jag vill introducera dig till en annan podd som jag gör. Den heter Nästa steg och handlar om företagande. Jag är som bekant journalist, men jag är också företagare och driver det här Vad vi vet. Och det ska jag säga dig, det är inte alltid det lättaste. Och det som var förvånad mig när jag började driva det här är hur schizofrent det kan vara att vara företagare. För någon frågar hur det går, så har jag alltid mig själv svarat att det går kanon. Trots att jag alltid lever med den där känslan av att något viktigt kan gå sönder när som helst. Så det är dubbelt. Och om du känner igen dig i den här beskrivningen så beror det antagligen på att du också är företagare. De bästa råden jag har fått som företagare har inte varit från böcker utan från andra företagare. Vilken bransch spelar liksom ingen roll, utan ändå finns det alltid någonting man kan lära sig av andra. Så i podden Nästa steg så bestämde jag mig att resa runt i landet och träffa företag som redan tagit det där steget många faktiskt funderar på. Och du kan söka upp podden Nästa steg här i poddappen för att se exempel på alla de ämnen vi tagit upp hittills. Ett av avsnitten handlar om den här existentiella frågan om man lägger tid på rätt saker. För när jag tar fram datorn efter att ungarna har lagt sig eller dagar när allting går snett, så klart att jag undrar om jag lägger min tid på rätt saker eller om det är så att jag satsat på en skitidé. I det här avsnittet av Nästa steg som du kommer att få höra så var det den här frågan jag hade med mig till Hampus Jakobsson, en riskkapitalist i Malmö som själv drivit upp en massa bolag och som nu investerar i andra. Du får höra mer om hans historia alldeles strax. Och med detta hoppas jag att du gillar det här avsnittet och trevlig lyssning. Hur vet man om det är värt det? Allt slit, allt man inte hinner, allt krångel med personal, allt tjafs med kunder som inte är nöjda, alla nätter som man inte kunnat sova för man är orolig när det ska gå till helvete, och alla nätter man inte får sova för det är så mycket som ska göras. Och all den tid man lägger ner på det som man istället till exempel skulle använda för att kolla Simpsons typ. Ja, eller kanske umgås med familjen. Men hur vet man då om det är värt tiden när man inte lägger barnen och istället lägger på bolaget? Till syvende och sist handlar det väl om idén är bra nog. Om den är det så blir du belönad så småningom. Oavsett om du söker bekräftelse eller att bli rik eller båda. För många av oss är det väl en kombination kan jag tänka mig. Men är idén inte bra nog? Om den bara är medelbra så är det faktiskt tveksamt om det är värt det. Och är den inte bra, ja då slösar du din tid. Helt ärligt, du slösar din tid bara. Och den här våren, när allt föll fritt efter corona och när jag efter några veckor kämpade för det här bolagets överlevnad så undrar jag det där extra mycket. Jag ska erkänna att jag både en och två gånger tänkte att det var skönt att det var på att släppa skiten. Att bara ta steget bort från allt. Att låta saker gå som det går och så bara få sova istället. Vi heter vad vi vet, men under våren tänkte jag ganska många gånger, inshallah, om Gud vill. Jag heter Per Granqvist, du lyssnar på Nästa steg och idag handlar det om att avgöra om företaget man driver eller tänkt driva verkligen är en vettig användning av värdig mänsklig tid, som Hampus Jakobsson uttrycker saken. Och vem vill bättre att avgöra det än en investerare som ska sätta pengar på det? Att vara företagare är en livsstil och det är också så vi pratar om det. Man lever sin dröm, man förverkligar en vision och bla 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 bla. För när jag hör det där så tänker jag på introt till boken J-Pod av den kanadensiska författaren Douglas Copeland. Nu ska vi se här. Hans böcker inleds ju ofta med random ord, allehanda wine-liners och så lite tankar som hänger ihop som en slags spoken word på papper-grej. Men jag har vikt ett hörn och ska försöka också översätta det här. Man hör alltid att man ska följa sin dröm, skriver Copeland. Men vad händer om din dröm är tråkig? De flesta människors drömmar är tråkiga. Vad händer om din dröm är att sälja roadside corn, alltså ha ett majstånd vid sidan av vägen? Om du förverkligar det, skulle det innebära att du levde din dröm? Skulle människor uppfatta dig som en förlorare ändå? Och hur lång tid skulle du vara lycklig? Antagligen inte så länge, men då är det för sent att starta något annat. Då är du körd. Then you're fucked. Så hur vet man om det är för sent att starta något annat? I förra avsnittet, nummer 9, fick vi följa med Sofia Svantesson, hennes startup Elsa Science, från koncept i hennes huvud till kontanter på banken. Lyssna om du inte gjort det, det är faktiskt ett kanonavsnitt. Men du behöver inte lyssna.
Hampusen?
En av de som investerade i det bolaget är Hampus Jakobsson och du hörde honom tvärsåga Sofias första pitch deck i det där avsnittet. Vet du inte vem han är så spelar det ärligt talat ingen roll. Men du kan veta så mycket som att han startat några bolag, sålt några bolag och sen investerat i en massa bolag. Och att han idag är verksam som affärsängel i Malmö och där får han varje vecka mängder av pitchar.
Hon håller på att bygga ett patient participatory program som heter e.l.s.a och redan där känner jag bara, åh nej, varför hon, vad är det här med punkter?
Och han är känd för att vara ärlig. Eller kortsiktigt elak som han själv säger.
Men problemet är att ibland kan man vilja vara lite snäll. Jag inklusive. Och det är ju väldigt dumt. Jag tror att man kan välja att vara kortsiktigt snäll, långsiktigt elak. Och det är väldigt många som är det. Som inte vill vara taskiga. Och då är de ju långsiktigt taskiga.
Just det.
Då tvingar de den personen att slösa 3 av sitt liv. Alltså man ska försöka vara, tycker jag, att man ska vara långsiktigt snäll. Och sen ska man vara kortsiktigt taskig. Man ska säga som det är. Men sen får man också hantera personers humör. Man kan ju förstöra någons bokstavligt liv. Men också bara liksom någons månad. Genom att liksom vara för hård mot dem.
När jag intervjuade Hampus för avsnitt om Elsa Science resa insåg jag att han hade mycket kloka grejer att säga om en idé är bra eller dålig. Om något är värt att satsa på eller ej. Och det räckte till ett eget avsnitt. Och här är vi nu. Att vara entreprenör är att lära sig att hantera motgångar. Att ta ett nej. Att ta ett hårt nej. Att bli avfärdad på ett sätt som känns som en smäll i ansiktet. Och det finns faktiskt en hel strategi som går på att träffa investerare. Som antagligen inte kommer att investera. Men man får då motstånd direkt. Hårdast tänkbara möjliga. Så att man kan öva. kanske kan till och med vara bra att få den där smällen i ansiktet då.
Absolut. Du får ganska många smällar i ansiktet, så du behöver inte vara orolig för att du inte får dem. Men ändå, det är jättebra att ta några sådana tidigt.
Ja, det här är Sofia Svantesson.
Definitivt så är vissa investerare bara en övning i att presentera och försöka få fram ditt budskap. Men du vet nästan på förhand att det här är kanske inte riktigt rätt. Ingen av oss egentligen kanske rätt för varandra, men man tar det där mötet ändå för lärdomar. Och sen så i början, när jag inte var så van vid att få nej, så tänker man lite på Beatles. De fick ju inget skivkontrakt i början heller, och det är ganska bra för dem. Och det blir lite sådär, man peppar sig med sådana historier ibland. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking
words of wisdom, let it be. J.K. Rowling är ett fantastiskt modernt exempel, alltså som jag tänkt så sjukt många gånger skicka in Harry Potter. Och jag vet, det är jätteroligt, om du läser på baksidan av första Harry Potter-boken så ser man ju hur lite de trodde på den här, alltså boken. Den är liksom beskriven, är riktigt sorglig. Man känner hur de bara, ja, en pojke med speciella förmågor. Alltså man känner bara att, gud vad speciellt, de såg liksom inte den här diamanten i det. Och de var ju ändå de som sa ja. Tänk så många som sa nej innan dess liksom. Det är ju verkligen det man ska påminna sig om. Sen ska man inte ta det som ett kvitto på att bara för någon säger nej, liksom nej till en, så betyder det att man kanske har rätt. Utan jag tror att det stora tricket där, det är ju att hur vinner man styrka av alla liksom nej? Det härligaste är ju att få reda på varför någon säger nej.
Att pitcha sin idé är dessutom allt annat än enkelt, säger Hampus och förklarar.
Alltså det som är så svårt med pitching också, det är ju att det är ju inte samma sak som du säger som jag hör. Alltså det är det som är så svårt med det också, att du tycker att det, liksom, att det låter så bra, men jag hör inte det. Jag brukar likna det med att du tar liksom och säger, låt mig trumma en sång för dig så ska du se om du kan gissa den. Och så sätter du dig och börjar trumma med fingrarna på bordet. Och så säger du, vilken sång är det jag trummar? Och så säger jag bara, det här behöver ett alarm, jag vet inte. Och du bara, men hör du inte att det är knock knocking on heaven's door? Nej, men du hör ju gitarren, du hör ju basen, du hör ju pianet i huvudet. När du slår liksom trummorna eller basgången eller vad du nu slår, då passar det ihop. Men jag hör ju bara slumpartade slag på ett bord. Men när du säger vilken sång det är, då kan jag kanske, ja okej, jag fattar, det gör det inte till. Ja okej, nu hör jag också gitarren, ja okej, jag fattar. Och det är det som är så svårt att man pitchar, för att hur ska du få mig att känna gitarren och känna liksom basgången fast du egentligen bara får med trummorna i den här texten?
Och tanken är väl att pitchdecken kommer in här som noter, en nedtecknad version av affärsidén, av vem som fakturerar vem och varför och hur snabbt man vill växa. Men precis som folk skriver musik på olika sätt bygger man förstås också bolag på väldigt olika vis.
Alltså olika människor bygger ju bolag på olika sätt. Alltså olika människor bygger ju vad som helst. Alltså olika människor ritar på olika sätt och skriver texter på olika sätt och sådär.
Och vilken idé man har varierar ju också förstås jättemycket. Det kan handla om att lösa problem som folk har, att förstå världen och aktuella händelser, vilket är det jag jobbar på. Eller så kan det handla om att sälja majs vid vägen för att lösa problemet med att förbipassera det hungriga. Så problemet man försöker lösa kan variera, och Hampus har en tankemodell för att avgöra potentialen.
Så är det här problemet stort nog i, alltså, smärta gånger antal personer, för att annars ska man liksom inte tjäna pengar på det. Man kan liksom inte bygga ett bolag om det är så att sex pers har problemet och det är allt. Och det kommer inte bli så mycket mer. Eller man kan inte heller lösa ett problem om det är så att 2 miljoner har det, men det är verkligen inget stort problem. Utan det måste liksom vara smärta gånger antal som måste vara rätt så stort. Den kan jag tänka mig att lägga liksom en kvart på, men inte mycket mer. Och så när jag liksom lagt en kvart på att tänka på den, då vill jag tänka ganska mycket, hur gräver vi grunden till det här huset? Och jag vill inte diskutera sådana här gärna med arkitektplaner längre. Därför att jag känner ganska snabbt att om man kommer in med samma McKinsey-konsult med top-down-analyser och man kan tänka någonting till döds.
Hampus tror på planer, men han tror inte på detaljplanering.
En av mina största lärdomar när man bygger bolag, det är liksom att alltså, ingenting blir hur du har planerat ändå. Jag upplever väldigt många startups eller projekt så här. Det är mycket mer som att vara fallskärmsjägare än att liksom vara en schackpjäs. Liksom att det är inte det att du har regler framför dig och du vet hur du ska göra. Du bara går ett steg framåt och du kan räkna ut. Utan du landar bakom fiendens linjer och du har typ ingen aning. Och du har ett stort mission som är att du ska spränga den här fabriken eller vad det är. Och det vet du. Men hur du liksom tar dig från där du landar till dit, det vet du att du inte vet. Du har liksom snackat i olika scenarier och du har lite olika planer. Men du är rätt så säker på att ingen av de här planerna kommer att bli precis som du tror. Det jag upplever vissa personer gör, det är att de skriver en plan och så tror de att det är schack de ska spela.
Och för någon som mig som gillar att tänka och skriva och planera är det här förstås riktigt dåliga nyheter. Med Hampus mått mätt är jag schackspelare, inte fallskärmsjägare. Det känns nästan omöjligt för mig att korta ner en pitchdeck, så jag frågar Hampus om råd. Jag behöver nämligen förändra mitt förhållande till dig, inser jag.
Det är ju väldigt, väldigt svårt att göra någonting att se enkelt ut. Alltså det vet man ju om. Alltså, och när jag tittar på en pitchdeck som är bra gjord, då vet jag att det är liksom för varje timme som jag ser i den här decken, alltså du vet den här sliden som kanske tagit 20 minuter att göra, så är det ju 10 timmar som ligger under den där sliden. Som är liksom den där långa, långa texten eller den där långa, långa blyertsskisserna eller hur du nu tänker. Alltså alla människor tänker på olika sätt liksom. Jag skriver ju så sjuka mängder och jag mindmaps och grejer. Men sen när jag väljer texten eller snidesen, då gör jag ju så lite. Jag visar bara toppen på isbäret.
Felet jag gör är alltså, och det här gäller nog inte bara i pitch-sammanhang, att jag antagligen överväldigar människor med information. Jag märkte det förra veckan när vi skulle skicka iväg en offert. En liten grej, inget stort projekt, men jag var på väg att skicka en offert som man med Hampus ord nog skulle kunna trycka en bok av. Och ska man förmedla sin idé till någon, en investerare, en strategisk partner, en ny kund, då måste man göra bättre än så.
Jag kan ju berätta Hans och Greta för dig, hela Hans och Greta. Eller kan jag berätta liksom den korta versionen. Och liksom den korta versionen kan jag berätta på ett sätt så du kan återberätta storyn. Men berättar jag hela Hans och Greta för dig så kommer du troligtvis inte kunna återberätta den. För då kommer du säga, vänta, hon hade alltså röd chalett. Nej, det hade hon inte, jag minns inte riktigt Hampus, förlåt. Men då är liksom stolparna så du hänger med. Och det tror jag man måste göra när man liksom får den att förstå att man måste liksom kunna dra det i en form så att den personen känner det i kroppen men också tycker att det här är ju jättelogiskt liksom.
En sak jag tyckte var allt annat än logiskt var att man lägger ner så mycket tid på sin pitch deck och ändå används den inte.
Sen har jag ju också insett att du sitter och lägger väldigt, väldigt mycket tid på det här pitch decket för att få det rätt. Men det är inte särskilt ofta du får visa det eller gå liksom från sida 1-10 utan folk vill höra mer om vem du är och ställer lite frågor, du hoppar runt lite och ibland kanske du tar upp en sida i pitchdecket för att visa på något diagram eller någonting sånt. Så att du följer ganska sällan egentligen den här historien som du har målat upp för dig själv.
Eller ja, så uppfattar man i alla fall det som entreprenör. Men på andra sidan på bordet så har pitchdecken en annan funktion. Hampus berättar att när han bläddrar igenom en deck så letar han inte efter det positiva.
Och det är nästan som att man tittar ner på negativa saker än positiva. Alltså man måste nästan hitta det som gör att man ska skippa det här. Men om man inte hittar något som är så negativt i det och man liksom, spacet, personerna och planen verkar ändå okej liksom. Ja, men då kan vi väl ta ett möte. Och när du väl kommer, eller vi alltså på video eller whatever, dra nu inte slide by slide liksom. Utan prata bara fritt och, liksom, och ha en konversation. Liksom.
Det låter lite som mina negativa släktingar i Nordvästskåne. Ja, det var inte så dåligt. Det är det man letar efter.
Ja, men det är ju så också. Alltså, när man är ganska erfaren på någonting så är det liksom, man vet om vilka saker som kan putsas upp och man vet vilka saker som inte går att röra på. Om du säger att du ska bygga liksom, sms-lön till barn, men vi behöver inte prata så mycket mer. Om jag kollar i slidesen och känner, man kan ju ta lite bättre, eller man kanske kan ta betalt lite annorlunda på det här, eller så kanske det. Men jag kommer inte svara när jag inte är intresserad för ni tar inte betalt på en prenumeration. Utan det känns som att men det kan vi ju prata om. Liksom. Någonstans, återigen, du är ju fallskärmsjägaren. Du har sagt, vi ska till den här fabriken och spränga den. Alltså sen om du har skrivit i din plan att vi ska liksom gå via kullarna eller skogen. Alltså jag fattar att när du landar och träffar marken med fötterna så står den halva med borta vid det stället så kommer du klart inte gå dit. Du är inte du. Och det är väl lite det som är grejen också. Att i tidiga skeden handlar det ju om vem du är. Alltså om jag pratar med dig och du låter som att du är en inbiten schackspelare som säger, jag har skrivit den här planen och vi ska göra precis så här. Då känner jag, men då kommer det inte funka. Men det är lite mer av en pokerspelare. Där liksom du börjar som säger, men vad händer här? Och då är liksom att du drar upp och så får du en sjua, en kung, en dam, en tia. Bara, fasen, vad ska jag tänka nu liksom? Då hör jag ju på det att ja, men du kan hantera det. Du fattar ju att liksom när det här kommer att hända så det blir inte som vi har tänkt. Vi måste svänga lite liksom. Och det kan ju vara att du säger, jag vet inte. Och det gör ju ingenting, för det vet ju inte jag heller. Men om du bara stensäkert säger, sluta avbryta mig. Nu ska jag berätta min plan här från A till Ö. Då fattar jag att det här kommer aldrig gå.
Jag har ju för fan redogjort för det här på sidan 76. Där står det ju.
Yeah. Bara,
ja. Ja, men det är skitbra det här. För att det är den här pitch deck-problematiken som man alltid hamnar i. Och så, hur mycket ska man skriva? Hur mycket är det? Och liksom där jag ju hör också att det du säger, och som också var som Sofia sa, det handlar ju också mycket om att liksom en pitch deck som är för detaljerad, en plan som är för detaljerad, visar ju att du tror för mycket på fakta och för lite på
precis
att det kommer hända skit. Liksom.
Och jag tror att du tror när du skickar den till mig, så tror du att jag är sugen på att läsa doktorsavhandlingar.
Okej, ditt jävla tjat om den här pitchdecken nu, tänker du kanske. Eller så har du listat ut vad Hampus listat ut. Pitchdecken avslöjar allt om ett bolag. Den avslöjar hur grundarna tänker, om deras förmåga att summera, förmågan att agera, hur de ser världen och förstås en hel del av själva idén. Och därmed svarar den på frågan, är det värt att satsa på det här? Mer om det efter detta. Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga, både pengar och råd, och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se/ta-steget för att läsa mer. almi.se/ta-steget, alltså.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag brukar fråga folk hur man här känner till Twitch. Tar man en viss ålder av grupp så sträcker alla upp handen och bara, ja, det är klart att vi känner till Twitch, är du med i huvudet? Och vissa människor har tittat på Twitch, Twitter menar han, vad menar han?
Hampus igång igen, och som vanligt börjar han sina resonemang på ett oväntat ställe.
Det är ju den här plattformen där du kan titta på andra människor som spelar datorspel live. Och nu finns det ju hundratals sådana, eller många sådana, YouTube gör det också. Men när det kom var det ju en helt vansinnig idé. För när du berättar för dem, jag berättar för dig så här, men du Per, vad säger som att man gör en grej där du kan titta på mig när jag spelar spel? Du skulle troligtvis sagt så här, du Hampus, hade jag haft tid hade jag också spelat spel själv. Varför ska jag titta på dig när du spelar spel? Är du dum i huvudet liksom?
Och där kan man ju känna igen sig i. För drygt 10 år sedan var faktiskt jag en gång den där, är du helt dum i huvudet personen. Den stackars offret för min mansplaining då om att hans idé inte var något att satsa på var en av grundarna på Evolution Gaming. Ah, sända direkt sänder och lätt på nätet. Fan, skulle vilja titta på det. Idag är Evolution Gaming ett av Stockholmsbörsens största företag. Jag hade 100% fel alltså. Hampus hade förstås inte gjort samma fel som jag, för han ser på det annorlunda. För det är det annorlunda han letar efter.
När jag fick höra den här pitchen första gången,
ja,
så var jag helt lyrisk. För då sa jag så här, det är fantastiskt.
Och nu talar han alltså om Twitch igen.
Tänk så mycket som tittar på fotboll, eller tennis, eller vad som helst. Och den enda anledningen att vi tycker det här låter helt vansinnigt, det är att vi anser att datorspel är liksom inte en värdig sysselsättning, medan fotboll eller ishockey är. Det älskar jag. För då är det så att alla som är i industrin kommer att tycka det här är typ mot deras religion. De kommer säga, nej men det är jättedåligt. Vem vill kolla på att spela datorspel? Medan när du tänker efter, så vad är det egentligen som gör att jag tycker det här är en dålig idé? Så finns det egentligen inget argument, men det hela din mage säger emot dig. Och det är jättebra. För det betyder ofta att du har ofta att, alltså, det finns ingen inbyggd anledning i industrin att det inte här går.
Allt man behöver är en riktigt, riktigt oväntad idé. Något som inte ser klokt ut från början, som att sända roulette via webbkamera. Men något ingen riktigt tänkt på förut. En lösning som fixar den smärta som en massa folk känner inför något.
Någonstans är det det jag tycker att en av problemen som vi har faktiskt i liksom finansieringsindustrin i allmänhet, det är att folk investerar bara i saker som de själv förstår. Det är inget problem i sig. Problemet är att om det då sitter 45-65-åriga män med pengar, ja, då får ju bara en viss typ av människor och en viss typ av liksom områden får pengar. Och det är ju jätteirriterande. För det gör liksom, om du är en 33-årig kvinna som har precis fött två barn och tycker bröstpumparna är helt skit. Och så går du liksom, kommer fram till att du borde bygga en ny bröstpump som är mycket, mycket smartare. Som liksom, det är jättesmidigt och man kan ha den på kontoret och kolla här och smart. Liksom. Och så pitchar du den för liksom, en riskkapitalbolag med 255-åriga män som... Jag minns inte hur när vi hade barn, då, bröstpumpen funkar väl bra? Det var väl inget vi gjorde? Så bara, du var inte över den här. Nej, det var ingenting det hade problem med. Så att alltså, det är liksom... Det behövs ju liksom personer som har makt som i pengar, menar jag. Det behövs ju olika människor där. Så det behövs ju någon som säger, ja men kanske kolla på andra som spelar spel i en bra idé, eller liksom bröstpumpar, eller alltså titta på vissa sjukdomar till exempel. All medicinering är ju liksom gjord och skalad för män. Titta på träningsutrustning. Alltså, om du liksom är en normal stor kvinna som du går till ett gym och ska träna, så är ju all utrustning helt liksom bonkers för stor. Och det är ju uppenbart, för att de personer som sitter på pengarna någonstans, de har liksom satt sig ner och sagt, men det är bra för mig. Jo, men du är 1,85 och man. Det är väl klart att den passar alla, men det är liksom ingen som har tänkt på det.
Så idén är helt avgörande med andra ord? Ja, säger Hampus. Det är fler saker som spelar in.
Eller om personen gör det på ett vidrigt sätt. Det är alltid folk, de personer som häromdagen som hittar mitt telefonnummer och som hittat väldigt intelligent, enligt vad de själv sett, att pitcha mig. Och jag blir helt vansinnig på honom. Det slutar med att jag bara blockerar hans nummer. Då var vi jättenöjd. Han hade kommit på det smarta sättet att få tag i mig. Och jag blev sjukt trött på honom. Bara sluta snälla. Skicka mig ett mejl som alla andra människor. Men han bara, han är så smart.
Killen var uppenbarligen idiot. Och sådana ville man inte ha att göra med. Hampus bedömer idéer på tre sätt. Personen, utrymmet på marknaden eller spacet som han säger. Och planen.
Jag ser alltid som multiplikationen mellan tre saker. Det är liksom grundaren, spacet och planen. Och om en av dem är noll, då blir det ju produkter av noll gånger någonting, det är noll. Liksom. Så att om du är ett rötägg och ringer mig hela tiden, alltså jag bryr mig inte om du jobbar med liksom att rädda världen. Alltså det är sorg, alltså jag kommer inte försöka, jag vill inte ha det med det att göra. Liksom. Och likadant om du är jättegenuin och jättevettig, men du bygger ett sätt att kunna liksom göra sms-lån till små barn. Då känner jag lite så här, men alltså snälla, vad låt mig vara, jag är faktiskt inte alls intresserad av det här. Liksom.
Så när du snackar om spacet, så då är det liksom affärsidén och huruvida den är liksom livskraftig, kan man egentligen säga?
Nej, det behöver inte vara det.
Hur definierar du spacet då?
Det låter lite högtravande, men jag känner så här, om problemet är värdig mänsklig tid. Alltså det låter helt knäppt att säga kanske, men jag känner så här, om någon säger, men vi tittar på att hjälpa, liksom, se till att det finns mer mat i världen. Ja, men det är ett värdigt problem, det borde nog lägga tid på. Liksom. Eller vi tittar på att kunna liksom, prediktera klimatrisker. Ja, men det låter som ett värdigt problem. Men om någon säger, vi jobbar med att hjälpa inredningsarkitekter att kunna ta mer betalt på nätet. Då känns det som att jag skiter i det problemet. Alltså, det är liksom, jag fattar att det finns någon som har det problemet, alltså inredningsarkitekter kanske. Men alltså, det känns för mig inte som ett värdigt problem att lägga sin tid på. Det finns ju personer som skriver dåliga böcker eller designar dåliga spel. Alltså, de är ju inte onda människor. Det gör ju ingenting. Men jag känner så att det är liksom ingenting som jag vill liksom... Jag vill inte hjälpa människor att lägga tid på någonting som inte jag tycker behövs. Och det är ju min bedömning vad som behövs liksom.
När man hör det här om att det man håller på med måste vara ett värdigt användare av mänsklig tid, så tänkte i alla fall jag att det lät väldigt högtravande och svåruppnåeligt. Alltså, vilken idé lever ens upp till det? Men att fundera på det ger onekligen ett annat djup till frågan om man gör rätt saker. Som i mitt fall, att försöka skapa faktabaserade förklaringar som hjälper folk att förstå världen lite bättre, kvalade in. Ja, typ i alla fall.
Och sen den tredje grejen som vill säga, det är liksom planen. Man kan ju träffa ett bolag som kan jobba med att hjälpa föräldrar till barn som har cancer. Att liksom bygga community, för man blir väldigt ensam som förälder om man har barn med cancer. Och personen jag träffar är, men det här är en jättebra person. Det här är jättehärligt liksom. Men planen känns väldigt konstig. Ni ska liksom bygga ett helt Facebook för det här. Alltså, varför ska ni bygga ett helt socialt nätverk liksom? Det blir en väldigt komplicerad plan. Och, nej, men så ska vi ta in 15 miljoner kronor. Och måste ni göra det så svårt det här? Liksom? Och då kan jag ibland tycka att jag tror inte riktigt på den här planen. Men då är jag mycket mer för att kanske ge dem feedback kring planen. Men är det här verkligen bästa metoden? Liksom? Eller vad tycker du? Men om de är idioter, eller om planen, alltså, eller förlåt, om spacet är meningslöst. Men jag kan inte riktigt säga, du, ska du verkligen jobba med... Men sms-lån, är det inte bättre att kolla på klimatet? Alltså det, är liksom, det går inte att ändra någon person på det där, utan då får jag bara släppa det.
Det är ju den frågan Copeland ställer i boken J-Pod. What if your dream is boring? What if your dream is to sell roadside corn? Och om du förverkligar det, skulle det innebära att du levde din dröm? skulle människor uppfattas som en förlorare ändå? Och hur lång tid skulle du vara lycklig? Antagligen inte så länge. Men då är det ju för sent att starta något annat. Då är du körd. Jag funderar på om det var värt att fortsätta med vad vi vet. När allt också mörkast ut höll vi också på att se om vi skulle kunna ta in pengar. Jag kan lova dig att det är bara dubbla känslor. Men att pitcha till mediebolag är inte det enklaste. Och jag fick höra några gånger att det här inte var ett VC-case. Alltså inte ett bolag som växer med 10x eller 100x på kort tid och ger jätteavkastning. Det här var superfrustrerande. För vi heter vad vi vet, inte vad vi gissar. Och jag tyckte inte jag kunde säga till folk att ge mig pengar så garanterar jag det här. Hur som helst, jag tänkte då att det borde väl finnas något mellanting. Någonting mellan att försöka låna pengar på banken för att finansiera tiden innan man är lönsam. Lycka till med det förresten. Och att ta in tiotals miljoner och utlova tillväxt som på pappret liknar hockeyklubbor. När riskkapitalerna, de vet ju ändå att vi faktiskt inte vet.
Det där är också någonting som jättelöst tycker jag som är det där med, för att om det är nu att det inte är ett tydligt VC-case, det där är en sån grej som jag tycker är jätteirriterande, att man inte bara kan säga det direkt. Om man säger så här, jag ska starta en kiosk och jag ska sälja liksom, ja, men kiosklagad mos i den kiosken och det kommer bli jättegott liksom. Och då säger någon VC, men det här känns inte VC-case. Alltså för det första är det jättebra för dig att höra det, aha, okej då. Men då ska du direkt snurra om och fundera på, vem vill investera i liksom kiosklagad mos? Och problemet är att någonstans har vi kommit till en värld nu när alla ska vara entreprenörer och alla ska vara egeninvesterare. Och då blir det jättekonstigt, för då måste ju alla idéer bli hockeystickidéer. Och vad händer om jag vill starta liksom en kiosklagad mosgrej? Det är klart det måste gå och få pengar
för det. What if your dream is to sell roadside corn?
Exakt, ja precis. Jag ska nästan ta, jag glömde en gröda det var. Men jag skulle precis säga att då måste man ju bara snurra om det. Jag ska inte ta min idé och stoppa in den i en, liksom en riskkapital i det. Utan jag ska just fundera på vem är det jag ska ta in pengar för. Det säger jag ofta till människor och säger, bestäm dig liksom. Försöker du liksom bygga någon typ av next generation NGO eller alltså charity-verksamhet? Försöker du bygga ett företag eller försöker du bygga ett startup? 80% av de som startas, de försvinner. Och de som lyckas, de blir ju enorma. Men det betyder att de är i stort sett liksom en lott. Så idén får inte vara för... Alltså det får inte vara så här att liksom när du skalar upp idén så skalar du den liksom kiosklagad mos by kiosklagad mos. Liksom, för det tar för lång tid. Liksom. Det måste gå att växa snabbare. Men det i företag har ju inte alls de problemen. Du kan ju bara vara ett jättebra liksom, kiosk.
Ja, men precis, och då är det kanske ängelpengar man är ute efter. Någon som tycker att jag tycker det vore kul att ha riktigt bra mos i närheten. Och jag kan tänka mig att putta in lite pengar. Och sen som det blir lönsamhet någon gång i framtiden, så fine. För så har man ju alltid gjort företag ända fram till hela liksom, riskkapitalsvängen kommer igång där liksom, 70-80-talet riktigt. Liksom.
Det som är bra där också, det kan ju vara att du vill både ha det för att du tycker att du kan investera. För att du tycker att den här typen av personer ska faktiskt få starta bolag. Och du tycker att jag vill gärna ha mos nära mig. Men du säger till liksom den här personen att det är viktigt för mig att alltså, du måste tjäna pengar för att jag kommer att stoppa in pengar varje år. Alltså jag, någonstans, det är liksom ingen bidragsverksamhet. Utan du måste ha en plan så att någonstans går runt. Men mina förväntningar är liksom att det här går runt om kanske ett år. Så liksom, och sen så gör det ingenting som du puttrar på. Så länge liksom du kan betala din lön och potatisen och sådär, så är det fint för mig liksom.
Så frågan man borde ställa till en investerare för att veta om de är änglar eller om de är mer av välgörande karaktär eller om de är klassiska VC, är det då helt enkelt liksom frågan om horisonten. När vill du ha tillbaka pengar? Eller till och med, vill du ha tillbaka pengar?
Är det viktigast att vi löser problemet än att eller få tillbaka pengarna? Det är en fråga som är ganska viktig. Och sen nästa grej är, vill du hellre ha tillbaka 2 gånger pengarna om 1 år? Eller vill du kanske ha 100 gånger pengarna eller 50 gånger pengarna eller någonting om 10 år? Och liksom, det finns ju personer som säger, för att 2 gånger pengarna om ett år så är jag jätteglad. Okej, okay. Jag är en person som jag vill inte ha 2 gånger pengarna. Jag vill inte det. Utan jag tycker det är kul att folk ändrar världen. Och det kommer att ta tid. Och för mig är det oftast viktigare att man löser problemet än att nödvändigtvis det blir pengar av det. Men jag vill ju att idén funkar ekonomiskt. Alltså, jag tror på att man kan inte lösa ett problem bra om inte man kan ta betalt för det.
Nej, just det. Och det gör ju också att annars är du inte ängel utan du bara sucker.
Jag kan ju donera pengar till saker. Jag donerar ju pengar jättegärna till liksom, vad det är, Wikipedia Foundation eller whatever. Men då donerar jag ju för att, alltså det är för att det är en common good som borde finnas. Alltså det är en infrastruktur. Jag betalar ju skatt liksom. Det är bara det av någon idiotisk anledning som betalar Sverige inte skatt i Wikipedia. Vilket de borde betala för att hur många svenskar använder inte Wikipedia. Det borde bara ingå i skattesatsen. Vi borde bara alltid betala pengar till det. Och så därför så ibland så får man säga, ja, då får väl jag själv donera till det här. Liksom, för att jag vill att det ska finnas liksom.
Det är en svag pitch kan man tycka, men samtidigt som du berättar så här så kan jag också se att det skulle kunna vara en stark pitch. Hej, jag vill ha dina pengar för det jag gör är så jävla viktigt att det borde finnas.
Min filosofi är, Om idén inte borde finnas, varför lägger du då tid på den? För att någonstans kan jag också säga så här, det är så fruktansvärt svårt att bygga bolag och det är så fruktansvärt smärtsam upplevelse. Det är så himla många som tror att om 2-3 år så kommer det här liksom ha ett bra bolag, så kan vi sälja det och sen efter det så kan jag bygga den andra grejen som jag kanske inte kan bygga. Alltså jag vet inte hur många gånger jag får något mejl där någon säger detta är garanterat 10 gånger pengarna på 3 år. Och alltså jag sitter där och bara känner mig ledsen liksom när jag säger det, för att alltså det finns ingenting som är garanterat 10 gånger pengarna på 3 år. Alltså det finns inget sånt. Och att skriva det är liksom så otroligt verklighetsfrånvarande. Så jag vill mycket hellre ha någon som säger ja men det är 10% sannolikhet att det här blir jättestort. Ja men det håller jag med om. Alltså det kan det bli liksom. Ja. Och det är liksom, det är så tröttsamt när folk säger det där, att det är garanterat pengarna.
Ett annat sätt att veta om det var värt det är att undvika att misslyckas med bolaget. Och det kan man göra på fler än ett sätt, säger Hampus.
Det finns 4 sätt att misslyckas med ett bolag, tycker jag. Det är liksom att gå ekonomiskt bankrupt. Alltså du verkligen, du har lånat alla pengarna, det får du inte göra, för det är ju väldigt dumt. Hälsomässigt bankrupt. Alltså du, liksom, du tränar inte eller du äter inte eller sover inte. Liksom. Och sen relationsmässigt bankrupt, som är liksom att ingen träffar dig igen. För att, alltså, du har inte träffat en annan människa hela, på liksom flera åren och de du har träffat har verkligen inte velat träffa dig igen. Och sen den sista är att du blir ett rövhål. Det finns människor som har lyckats med allting annat, men de blir inte trevliga människor på andra sidan. Så för mig är det, om du kan lyckas att inte checka av någon av de 4, så har du i min bok lyckats. Och sen är det en annan fråga om bolaget får traction, liksom, om du kan ha löst problemet. Men först och främst är det, titta på de 4 och se till att inte behöva checka in de 24 checkboxarna.
Så hur vet man om det är värt det? Allt slit, all tid, allt man måste försaka. Jo, att idén är en värdig användning av mänsklig tid. Att den har tillfört något oväntat på marknaden, men som är självklart man väl fattat det. Som Twitch. Eller en korvkiosk där potatismoset faktiskt är riktigt gott. Och sist, men inte minst, processen har inte gjort dig till ett arsle. Det här var alltså ett exempel på podden Nästa steg och det var Hampus Jakobsson du hörde. Och gillar du det här så kommer du att gilla alla andra avsnitt också, det lovar jag. Leta upp podden Nästa steg i poddappen så hittar du alla avsnitten som redan är utlagda. Och klicka då följ eller prenumerera så får du nya avsnitt och Nästa steg så fort det kommer nya. Tack för att du har lyssnat idag. Vi hörs snart igen med ett ordinarie avsnitt av Perspektiv. Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet? Ja, där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där. På vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över 500 000 svenskar som använder sig av Vad vet varje vecka. Och just nu, ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första 2 månaderna. Och då får du en basprenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän, vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja, det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se/per eller anger rabattkoden per, P-E-R. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se/per eller rabattkod per. Tack på förhand.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.